En adopterad älgkalv, en mordisk sjuksköterska och en överbeskyddande far är några av huvudpersonerna i maj månads talbokstips som tar oss från Norge till New Mexico. Hilvi Andreasson och Linda Villander på Malmö stadsbiblioteks talboksavdelning utlovar både skratt och rysningar. Och Hilvi börjar med att presentera en riktigt hemsk bok.
Där tvivlet gror av Thomas H. Cook. Det här är en riktigt hemsk historia. Den är inte våldsam, den är inte blodig, men riktigt, riktigt gastkramande. Om en familjs sönderfall. Eric Moore lever ett vanligt lyckligt liv med fru, tonårsson, hus och en välfungerande affärsrörelse. Så begås det ett brott i den lilla staden. En liten flicka försvinner och Erics son som suttit barnvakt den kvällen blir misstänkt. Ett frö av tvivel och misstanke sås hos Eric. Han älskar sin son och hans omedelbara instinkt är att skydda honom och att mot resten av världen och hävda att han är oskyldig. Han kan naturligtvis inte ha gjort detta. Samtidigt så kommer det här tvivlet. Är inte sonen lite konstig? Lite mer än vanligt normalt tonårsbeteende. Hade det inte varit bra om han hade ägnat sig åt någon sport och skaffat sig en flickvän som alla andra? Familjen hamnar i fokus för omgivningens blickar. Eller åtminstone så känner Eric det så. Och små vardagliga saker och händelser tolkar han helt annorlunda än vad han har gjort för en vecka sedan. Det här lilla fröet av tvivel naglar sig fast i medvetandet. Och gamla frågor från barndomen och den första familjen med hans föräldrar och hans bror börjar ifrågasättas och dyka upp. Eric börjar tvivla på hela sitt livs grundvalar och hela sin existens. Berättelsen byggs upp otroligt spännande och fullständigt oförutsägbart. Och det visar också hur man kan skriva en riktigt spännande och otäck bok utan att frossa i blodiga brottsskildringar.
Det öppna hjärtat av Lisa Tucker. Den handlar om Dorothea och Jimmy. De växer upp med sin far avskilt från omvärlden. På ett ställe utanför New Mexico där fadern har byggt en plats kallad Fristaden. Man förstår tidigt att det finns en mörk hemlighet i familjens förflutna. Modern är sedan länge borta och den här hemligheten måste vara anledning till att pappan valt att skydda sina barn från omvärlden och låta dem växa upp på detta sätt. Fadern skildras som kärleksfull. Och det är när brodern Jimmys längtan till den riktiga världen utanför fristaden blir allt för stor som han ger sig iväg ut i den riktiga världen och det här boken tar sin egentliga början. Jimmy skickar vykort hem till fristaden och till Dorothea från världen utanför från olika platser han besöker och hon blir nyfiken, hon vill veta mera. Det är när fadern blir sjuk och farmodern som de också har levt med nyligen har gått bort. Som det återstår för Dorothea att ge sig ut i världen på jakt efter brodern Jimmy. För att han ska kunna träffa sin far innan han försvinner. Det är intressant att läsa hur de här barnen har formats genom att växa upp. Med att bara få läsa gamla uppslagsverk, lyssna på gammal musik. Speciellt om 50-talet som fadern anser var den bästa tiden. Och barnen klär sig också tidsenligt med kläder från 50-talet. Vilket skapar mycket problem eller många skratt när Dorothea beger sig ut i en taxi i USA. Man får följa berättelsen om hur hon hittar sin bror Jimmy och vad det är som finns dolt i familjens förflutna. Jag kan varmt rekommendera den.
En god gärning av Kate Atkinson. Martin Channing är författare och han lever ensligt och tillbakadraget. Och försörjer sig på att skriva deckare i efterkrigsmiljö med den käcka Nina Reilly i huvudrollen. Samtidigt som han drömmer om att skriva en riktig roman. En dag på väg hem från kontoret blir han vittne till en trafikincident där föraren i den ena bilen misshandlar den andra med ett baseballträ. Och Martin, en grå figur, mesen personifierad, en sån där som nästan flyter in med tapeten. Gör någonting som han aldrig har gjort förut och som han inte trodde att han skulle kunna göra. Medan alla andra på den folkrika gatan passivt tittar på och knappt registrerar vad som händer, tar Martin sin bärbara dator och slänger den rakt i huvudet på den aggressiva mannen som däckar i gatan. Detta är upptakten till denna roman där man snabbt dras in i en myllrande historia och där denna till synes relativt vardagliga händelse får långtgående konsekvenser med trådar i många människors liv som reds ut och vecklas ihop och förs samman och isär. Man måste låta sig svepas med av berättelsen, för Kate Atkinson är verkligen på ett fantastiskt berättarhumör. Och det är fantastiska karaktärer som skildras i den här boken. Det är ingen munter historia, men det är en väldigt rolig bok. Och Kate Atkinson, som slog igenom med dunder och brak för några år sedan med en bok som hette I museets dolda vrår, är här tillbaka med en riktigt bra bok igen.
Jag vill gärna berätta om en rolig bok och en rolig författare. Det är Erlend Loe som är norrman, född i slutet på 60-talet. Han säger att han skriver om generationen som inte byggde Norge. Det vill säga de lite yngre som kom när allting redan var klart och färdigt och som undrar vad de kan bidra med för att det ska bli bra. Han gör också upp med bilden av norrmän som käcka guttar och som alltid är glada. Och det är ganska mycket samhällskritik i de här böckerna på ett väldigt roligt sätt. Den här boken heter Doppler och den kom för ett par år sedan. Den handlar om Andreas Doppler som är väldigt duktig och han är trött på att vara duktig. Han har varit duktig hela sitt liv. Han har gjort allting som han ska. Han har utbildat sig, han har en duktig fru, han har ett fint hus, han har fina barn. Och han befinner sig i ett litet konstigt känslomässigt tillstånd för han har nyligen förlorat sin far. Och han är ute i skogen och cyklar och får en vurpa på cykeln och landar i djungeln. Och då upptäcker han hur härligt det är i skogen. Han ligger stilla, hör hur tyst det är, ser hur vackert det är, himlen, hör fåglarna istället för barnens eviga filmer på tvn med hög musik. Och inser att det är här han ska vara. Här ska han hitta sig själv. Han har av misstag också råkat ha ihjäl en älgko i ett misslyckat försök att vara jägare. Och med dåligt samvete så inser han att han måste adoptera hennes kalv. Som nu är föräldralös såklart. Och han döper kalven till Bongo och bosätter sig i ett tält i skogen. Till hans frus besvikelse eftersom hon är gravid och tycker att han ska komma hem och sköta sitt jobb som far. Det här är en väldigt rolig bok. Doppler, han gör många konstiga grejer. Han odlar ett stort skägg. Han går till dotterns fasa på föräldramötet och berättar tydligt att det är han som är hennes pappa. Och att han tycker att barnen ska få ha en rolig klassresa full med sprit och vad de vill göra. Till de andra föräldrarnas förtvivlan. Han har också roliga nya vänner. Till exempel en misslyckad inbrottstjuv som ständigt gör fel. Och Düsseldorf, en äldre man som är barn till en tysk jänta. Där får man också lite av den historien. Och han lever sitt liv med byteshandel. Han byter kött mot mjölk och han lever där. Och han har fortfarande kontakt med sin familj. Och han försöker bli en bättre människa. Det är en väldigt rolig bok som tar upp problemet med att vi kanske stressar förbi för mycket utan att inse vad som finns runt omkring oss. Och det blir väldigt många skratt. Doppler av Erlend Loe och hans andra böcker vill jag varmt rekommendera.
Du visste aldrig att jag fanns av Maggie O'Farrell. Den här boken handlar om Iris. Vardagen rullar på för henne precis som vanligt. Hon har en butik där hon säljer gamla saker och kläder. Hon har en hund, hon har en älskare. Och då hälsar hon på sin allt mer demente farmor på äldreboendet där hon bor. Så en dag så får Iris ett telefonsamtal angående farmoderns syster. Det är bara det att så vitt Iris, eller för den delen hennes mamma vet, är farmodern ett ensambarn. Men när de börjar dra i historien så visar det sig dock vara helt riktigt att det finns en gammal faster som heter Esmi. Och att hon har varit inspärrad på mentalsjukhus och fullständigt bortraderad ur familjehistorien sedan 60 år tillbaka. Nu ska sjukhuset där hon har varit läggas ner och patienterna ska återanpassas till samhället. Och sjukhusadministratörerna tycker då att detta är Iris ansvar att ta hand om Esmi. Så efter mycket tvekan från Iris sida så tar hon sig an Esmi som flyttar hem till Iris. Som bor i en lägenhet i det gamla familjehuset. Och Esmi flyttar in i den gamla pigkammaren. Och när hon flyttar in i det här gamla huset så kommer ju alla minnen från livet innan tiden på mentalsjukhuset fram. Och familjehemligheterna rullas så sakta ligga upp. Det är Esmis minnen som blandas med farmoderns minnen. Samtidigt som Iris är i centrum och försöker få ihop det hela. Det är en bok om familjehemligheter. Det är en bok om hur samhället behandlar människor. Och det är också en bok om familjedrag som sträcker sig över såväl årtionden som oceaner och går igen i generation efter generation.
Mm. Joyce Carol Oates är ju en otroligt produktiv författare som ständigt ger ut böcker både under detta namnet och under pseudonymer. Och hennes senaste bok är Vredens änglar. Hennes böcker handlar ofta om mäns våld mot kvinnor, till exempel i boken Djur eller i boken Våld. Och i sin nya bok Vredens änglar så är rollerna plötsligt de ombytta. Det är äntligen dags för kvinnorna att slå tillbaka. I bokens 9 berättelser vänder Joyce Carol Oates upp och ner på det som en del anser vara biologi, annan kultur, inlärda beteende och låter kvinnorna begå de mest fasansfulla dåd, ofta kallt beräknande. Det är ganska hemska berättelser men väldigt intressanta och skrivna med Joyce Carol Oates vanliga fantastiska sätt. Här finns till exempel berättelsen om den 34-åriga kvinnan som semestrar med sin dotter vid kusten och av en tillfällighet ger sig in i en otrohetsaffär som förvandlar henne från älskarinna till mördare. En 6-årig flicka försöker förgäves påkalla moderns uppmärksamhet under en trevlig trädgårdsfest. Till slut tar hon med stor möda sig upp på taket där hon balanserar med sina några månader gamla lillebror i famnen. Det är också berättelsen om en ung nygift kvinna som terroriseras när hon är ensam hemma av flörtiga, oanständiga telefonsamtal. Men hon tycker att rösten är bekant. Är det möjligtvis den svartsjuka, nya äkta mannen som försöker gillra en fälla, eller? En av de finaste texterna i Vredens änglar är berättelsen om de mardrömmar som hemsöker rikemanshustrun Mrs. G. Det är drömmar som genljuder av plågade kaniners skrik och lågornas knaster när hennes far blir levande innebränd i sin säng sedan någon hällt ut bensin runt hans husvagn och kastat dit en tändsticka. Ett par av de längre berättelserna är också berättelser som hade kunnat bli romaner. En av dem är Barmhärtighetens ängel, där en ung sjuksköterska ger dödshjälp åt somliga av sina patienter och har blivit ett dödens geni i sitt mördandes praktik. Hon umgår oupptäckt i många år eftersom patienterna i fråga redan varit döende eller nästintill. Och vad hon anser sig göra är att fördriva något ont med något gott. Jag är barmhärtigheten, skriver hon i sin dagbok. I Vredens änglar skildrar Joyce Carol Oates 9 kvinnor och flickor i olika åldrar och social ställning. Som alla på något sätt manipulerar någon eller låter sig manipuleras till mer eller mindre grymma dåd. Och gemensamt för dem är en välgrundad förtvivlan och desperation. Och som vanligt är det här en väldigt välskriven och fantastisk bok av Joyce Carol Oates.
Och de böcker som Hillevi Andreasson och Linda Villande tipsade om var alltså Där tvivlet gror av Thomas H. Cook, som inläst av Hans Bergqvist. Och så Det nakna hjärtat av Lisa Tucker, inläst av Kerstin Andersson. En god gärning av Kate Atkinson, inläst av Maria Samuelsson. Doppler av Ellen Loe, inläst av Gunnar Jonsson. Du visste aldrig att jag fanns av Maggie O'Farrell, som dessutom nu finns i två versioner på TPB, inläst av Kerstin Andersson respektive Anna Godenius. Och så slutligen Vredens änglar av Joyce Carol Oates, som är under produktion. Samtliga är i Daisy-format och kan lånas på närmsta bibliotek. Doppler och Anna Godenius inläsning av Du visste aldrig att jag fanns är också nedladdningsbara. Och vi på Skånes taltidning kan som vanligt inte förmedla några talbokslån.